Du lyssnar på Prio 1 av Emily Skepp, inläst av mig, Gunilla Leining. Kvinnan öppnade ögonen igen och tittade rakt upp på mig. Hon slog desperat i luften, som om det gick upp för henne vad som var på väg att hända. Jag kunde se hennes panik. Och jag viskade till henne att det inte fanns någon annan utväg, att det var för sent. Att hon redan hade sett för mycket. Hon borde ha fortsatt blunda, borde inte ha öppnat sina nyfikna ögon, borde inte ha sett ringen. Jag är ledsen, sa jag, medan jag pressade mina händer mot hennes näsa och mun. Men vad skulle du ha gjort i mitt ställe? Hon svarade inte. Naturligtvis. Gjorde bara ett sista förtvivlat försök att komma loss. Hennes tunna kropp kastade sig upp och ner på britsen. Hon grep tag i mina armar och hennes fingrar rörde sig över dem allt hetsigare. Naglarna rev mot min hud. Men jag höll emot. Tryckte ännu hårdare. Hennes krafter tröt och till slut orkade hon inte längre. Hon stirrade skräckslaget på mig innan insikten kom att det här var slutet. Det hördes bara en flämtning när hon gav upp. När kroppen slappnade av och blev helt stilla. Jag tog bort händerna, lyssnade på tystnaden och log. För det kändes så enkelt och så självklart. Det här var visserligen ett avsteg, men ändå en början. Och jag gladde mig åt fortsättningen. Likt ett barn. Onsdag. 1. Skosulorna gnisslade mot golvet. Sjuksköterskan Mattias Olsson grimaserade åt det obehagliga ljudet medan han gick genom korridoren på Vrinnevi sjukhuset med sin kollega Sofia Bodin. En väktare släppte in dem i rum 38, stängde sedan dörren bakom dem och låste den. I det hårt övervakade rummet våndades sedan 3 månader tillbaka den mordmisstänkte Danilo Peña. Mattias visste inte mycket mer om patienten än det han hade läst på nätet. Att han var inblandad i det som allmänt kallades för polishärvan och att han var misstänkt för drogsmuggling, mord och mordförsök, bland annat på unga flickor från Thailand. Vårdpersonalen hade fått strikta förhållningsorder. Ingen fick vara ensam med honom i rummet. Glömde du att släcka? Frågade Sofia när hon såg att det lyste vid sängen. Nej, svarade Mattias dröjande. Jag tror inte det. Du får inte lämna lampor tända. Det ska vara mörkt i rummet när vi inte är här. Förlåt, sa han. Trots att han inte var skyldig. Sofia tog fram en liten glasflaska och vickade försiktigt på den innan hon drog upp vätskan i en spruta. Hörde du att Danilo vaknade till igår? Du skojar. Ja, log hon. Mattias suckade åt henne. Försöker du skrämma mig? Nej, men jag vill att du är noggrann. Inga lampor på när vi lämnar rummet sen. Patienten låg på rygg med slutna ögon och armarna under filten. Mattias höll avstånd, trots att han visste att mannen var djupt medvetslös. Vad är det med dig? Det var ju bara ett skämt, sa Sofia som uppenbarligen hade noterat hans nervositet. Danilo har ju aldrig visat några tecken på att vilja vakna ur koman. Har bara legat så här varenda gång vi kommit in. Men någon gång kommer han att vakna. Och den dagen måste ju närma sig. Slappna av istället, suckade hon. Gick fram till sängen och viskade till patienten att det var dags för hans spruta. Varför pratar du med honom om han ändå inte hör dig? Jag vet inte. Av vana kanske, log hon. Hjälper du mig? Mattias vek upp filten och tvättade den slappa överarmen med sprit. Danilos kropp var tunn. Han hade förlorat en hel del muskelmassa under tiden han legat på sjukhuset. Mattias rundade sängen, slängde tussen i papperskorgen och iakttog sen sin kollega när hon knäppte med fingret på sprutan för att vätskan skulle rinna ner. Drömsött, sa hon och förde nålen mot armen. I samma ögonblick ryckte Danilos hand till. Sofia kastade sig bakåt och råkade tappa sprutan på golvet. Den rullade in under sängen. Är han vaken? Viskade Mattias förskräckt och backade flera steg mot dörren. Nej, han är fortfarande i koma. Jag var inte beredd på att han skulle röra sig. Jag menar, jag blev bara så överraskad. Hon böjde sig ner för att plocka upp sprut.